Med jämna mellanrum byts cheferna ut. De som bestämmer. De som sätter sin prägel på svensk Finland. Allt eftersom fonder och stiftelser fått en allt mer betydande ställning som garant och stödjare av allt finlandssvenskt får också dessa fonder och stiftelser ett stort inflytande över sin samtid och därmed också cheferna över dessa fonder. Jobbet är i praktiken omöjligt då det finns lika många åsikter om hur vi bäst utvecklar och stärker det finlandssvenska som det finns finlandssvenskan. Det är också emellanåt populärt att kritisera linjedragningar eller kanske enskilda beslut. Ofta om man inte själv får bidrag, men inte alls enbart då. Ibland är kritiken högst befogad. Då och då kommer också frågan om bäste broder upp. Att de som sitter på pengarna också skor sig på dem, drar nytta och kanske ordnar med gräddfiler. Våra fonder och stiftelser är allmännyttiga. De ska granskas. Och de ska tåla kritik. Saklig kritik. Men den här podden handlar inte om det. För när jag hörde att Sören Lillkung tidigare i år valts till vd för Svenska Kulturfonden så blev jag lite nyfiken. Varför sökte han? Vem är han? Och vad vill han med Kulturfonden? Jag tog alltså mikrofonen med mig in i maktens korridorer. Du lyssnar på Bildande samtal med mig, Johanni Larjan.
Men för det första, det som dök upp, det med det viktigaste som finns, att så uppnå vi människor någon form av bildning, så tycker jag att då är mycket vunnet. Alltså. Mm. Bildning är ju, det handlar om, jag tror att det handlar långt att, om jag tänker på mig själv, så behöver jag ett visst mått med bildning, alltså ren kunskap och kultur och kännedom om vart jag hamnar i den här världen. För att jag någonstans ska kunna vara trygg i mig själv. Så bildning ger på något sätt, det är en förutsättning för trygghet. Mm. Trygghet är en förutsättning för att vi människor inte ska börja bete oss illa.
Så. Du sa kultur. Vad har kultur med bildning att göra?
Kultur är ju, det är så vitt begrepp. Det handlar ju om en massa hur vi beter oss vid människor. Alltså det är ju, det kommer ju från hur vi odlar jorden, men nej, kultur är hur vi odlar oss själva. Alltså. Det är också den mänskliga tillväxten. Mm. Och att inte vi har monopol på det. Det handlar också om att känna till andra, hur andra människor gör på andra ställen. Alltså att få ett helhetsperspektiv om den här jorden där vi lever. Mm. Och respekt för varandra. Mm. Och det kan vi först, respekt kan vi först uppnå när vi vet hur de andra, vad de andra gör och hur de andra tänker. Mm. Så det, därför säger jag kultur är en del av bildningen, för det handlar om mångfald. Mm. Och sen är det andra att vi alla måste ha rätt till kunskap, för vi får inte utvecklas som människor, så blir vi också omöjliga. Mm. Därför är det så viktigt i vår vision här på Kulturfonden att alla ska ha samma rätt till högklassig utbildning och mångsidig kultur. Mm. Och det är nog så sant som det är sagt. Det är en form av bildning.
Är du orolig för vart samhället är på väg när det gäller inställningen till bildning och kunskap? Mm. Om man tänker på kultur så finns det ganska mycket att det är konsumtion, man konsumerar någonting kanske, att det är någonting som ska vara lättsmält. Och tänker man bildning så är det både en och annan som säger PISA-resultat, klara sig i internationella jämförelser, vara anställningsbar, så hårda värden,
ja,
på något sätt. Så.
Ja, både med det, att det blir liksom, tävlingen blir viktigare än den, när människan utvecklas från individ till person, som Martin Buber uttrycker det. Så blir det ett verkligt tävlingsideal där man ska kvantifiera allting. Och så det andra som är oroande är ju att det har blivit nästan viktigare att vi bara tycker idag, utan att vi behöver ha något som helst fakta under. Och det måste jag säga att jag respekterar generationerna före mig. Att de var väldigt måna om att veta förrän de tycker så mycket. Nästan så att då skulle allting vara faktabaserat. Det var alltså, då var det tung kunskap innan man sa någonting. Men nu saknar jag ganska mycket av det. Alltså, när det är ett tyckande av bara den. Det behöver inte rota sig i någonting. Liksom.
När du nu kom hit till Kulturfonden och bytte scen. Så varför? Var det rent av så att bildningen, att du ville vara med och sprida och hjälpa till att sprida den? Eller ville du pröva något nytt? Eller vad var det som fick dig att byta?
No, det var olika saker. För det första var det nog något så enkelt som att det var... Varför gjorde man roller i tiden? Jo, för att jag tycker det är jätteroligt. Det var ju det första, därför började jag med det. För att jag ville stå på en scen fast det var det här skräck. Jag har alltid varit ganska blyg för det. Och då får man in i det auditions för att det var en tävling. Lite var det jag sa att den här tjänsten blev ledigeanslagen, så var det ju att det var som att ge sig in i en audition på ett sätt. Så det var, det var så, men det första var att då jag läste igenom vad de sökte efter, så kom jag ju på att det här skulle jag ju kunna göra med den erfarenhet och den utbildning och den bildning jag då har. Och så var jag då trött på att uppträda. Alltså det var att jag hade vetat länge att jag kommer inte att bli en sån som håller på tills jag dör. Och då har jag blivit mycket sämre. Utan för mig hade det varit intressant så länge jag känt att jag utvecklades. Nu kände jag att jag inte utvecklades så mycket längre. Det var som Ingmar Stenmark sa, det var inte roligt att åka längre på något sätt. Och så såg jag det här, nu ska jag ha här möjlighet att ge tillbaka av det jag har fått. Och den erfarenhet och kunskap. Och då, det var nog det som gjorde sen att jag beslöt mig för det. Sen var jag rädd. Alltså konstnären i mig, för mig är ju konst och kultur ska göra att vi blir ännu mer det vi innerst inne är. Alltså det ska klä av oss de här skikten av rollspel och etikett. Och det måste finnas ett visst av det också i olika sammanhang som bygger på det. Men att jag var rädd att kan jag vara mig själv?
Den där kärnan finns den.
Ja, och kan jag vara sån i det här jobbet? Mm. Eller blir det liksom, blir jag helt enkelt dålig i det jobbet? Mm. Men det har varit roligt att se när det har börjat. Det verkar att gå att kombinera.
Mm. Tror du då att du sa att bildningen, det du har lärt dig, det du kan, det är ju livserfarenhet lika mycket som skola, lika mycket Absolut. Som allt annat. Att det har varit, i ditt fall då, någon slags bas att stå på. Alltså det som, vi ska ju våga testa våra gränser, men det är ju himla läskigt att bli bedömd. Det är ju himla läskigt att se, tänk om de inte godkänner mig, tänk om de inte gillar mig. Absolut. Att stå på scen är ju inte bara att vara blyg, det är ju också att utsätta sig, att vara just naken.
Och prestera. För det kommer, någon kommer att mäta vad du gör med linjal.
Ja.
Det är som att hoppa höjd på det sättet.
Ja.
Att kommer ribban ner eller inte varje gång igen. Och det är ju också sån där form av masochism som gör att man väljer ett sånt. Men det får man också lite nog av.
Ja.
Att hela tiden visa det.
Ja.
Så det. Men det finns ju i alla våra, nästan i alla jobb. Jag började på Lillkungs bageri i tiden och där gäller det också att få bulla längden så att inte skruva sig. Liksom. Mm. Det finns ju det här momentet av prestation i allt.
Mm.
Att du måste göra någonting bra i alla yrken.
Mm.
Och det tror jag att vi behöver med människor också.
Mm.
Vi vill liksom göra någonting bättre imorgon. Mm. Hela tiden.
Och det där tycker jag också är kluvet för, som jag ser det så är bildning både en kontinuitet, att man respekterar kunskap och erfarenhet. Mm. Men i bästa fall kan man också använda det för att skapa nytt och ifrågasätta det som har varit.
Precis.
Och nu har det kommit en institution som både ska bevara och utveckla det finlandssvenska och hjälpa till, vara en av de aktörer som hjälper till. Och det är både ett bevarande konservativt arbete, men sen måste man ju också våga titta framåt. Så det blir ju, ja, den utmaningen är väl egentligen omöjlig. Så alltså någonstans blir det någon kompromiss, eller?
Absolut, och det är ju igen är det att det här att bevara. Så det blir så lätt att man säger att varför ska vi göra det? Liksom, det är ju gammaldags och det har vi gjort redan.
Mm.
Men då det finns en värld det också som man måste nog studera ordentligt innan man liksom bara kastar bort det. Så det är nog en balans där och också att ge saker tid. Att någonting som verkar dött idag, kommer det rätt grupp människor mitt i allt i det sammanhanget så kan det bli hur livskraftigt som helst.
Mm.
Så det handlar också om att saker och ting har sina cykler. Och att världen förändras så att om någonting är inaktuellt och smittar blir det aktuellt igen.
Mm.
Det är liksom grannlagade där vad man innan. Jag brukar nog säga då det har gällt utbildning så vi ska inte vara rädda att välja bort saker. Men vi ska nog studera det ordentligt innan vi gör det här beslutet.
Mm.
Så att vi faktiskt, för det kommer ju inte tillbaka sen.
Nej, det är ju det. Det är ju det som vi ser i svensk kvinnan. Lägger man ner en institution eller försvinner en tidning eller lägger man ner en folkhögskola, ja, då är den borta.
Den är borta.
Det finns inte riktigt något skyddsnät.
Nej.
Som ser till att okej, vi gjorde fel, sorry. Vi öppnar den där folkhögskolan igen. Mm. Den är borta.
Så då tycker jag att också att vi, vad jag har börjat uppskatta här nu, den korta tid jag har varit, det är att vi har de här strategiska programmen.
Mm.
Där vi får odla nytänkande och förnyelse.
Mm.
Och det får vara lite risktagning. Så då har vi liksom löst det här att inte allt ska gå åt bara till att bevara. Som en viktig del i sig, bevara och utveckla. Utan att också vi ska lösgöra en del av resurserna bara för att vad kan vi hitta för nya saker?
Men är det inte samtidigt så, jag är ute en del på projektinformationsrundor med Håkan i Österbotten och vi berättar, Och många av frågorna vänds just till honom, och det är det, vad ska jag göra för att få pengar? För att min verksamhet ska få fortsätta.
Ja.
Det är ju liksom en av de här vanliga tankarna, och då blir det det här pappa betalar syndromet lite grann igen, att kulturfonden, ja men de betalar. Och det är ganska långt ifrån det här att utmana gränser, att försöka utvecklas, att hitta det nya, att inte alltid göra som man alltid har gjort. Så det är också en balansgång, eller?
Det är så. Och det är sällan, om vi mäter resultaten på de pengar som vi satsar, så ju mera i en finansiering av ett projekt, ju mera fondernas pengar dominerar finansieringsbasen, desto sämre brukar det gå. Så när vi blir direkt så att det är liksom, man kan tryggt luta sig bak på den finansieringen. För som utbildningsledare i Novia, det jag var tidigare, så det var inte någon rolig process när de tog bort en tredjedel av finansieringen som har drabbat högskolorna. Men det jag slutade där, nu så märkte jag att det var en bättre högskola än det jag startade. Åtminstone tror jag det, vill jag tro. Det finns säkert de som säger emot mig. Men jag är ganska övertygad om vad så. Därför att vi hamnar att tänka till ordentligt på att hur gör vi det här och vad gör vi och vad ska vi inte göra. Och det var ju, där hade vi inte någonting att luta oss på, utan det var bara att förändra och förnya och hitta nya vägar. Så det är ju också en sak som vi får fundera på nu här. Vad är det som ger i det här fallet liksom energi på något sätt?
Och om man överför det på tanken kring bildning, du sa väl, om jag förstod det rätt bland annat, att bildning är en grund att stå på någonting, att hitta oss själva, att klara oss i livet och klara oss i världen. En aspekt av det är naturligtvis också det finlandssvenska, alltså att leva i svensk Finland, att ha en identitet, att finnas här och att hantera den vardag som finns här, som ju förändras på många sätt, arbetslivet, samhället, allt möjligt. Behöver bildningen då också utvecklas för att vara i takt med tiden?
Absolut, det är det jag tänkt. Vi är alltid efter med bildningsidealet. För det som var bildning igår, som du sa, att kunna rabbla upp och kunna liksom ett sällskap säga att det här, det årtalet hände ju det och det minns ni väl. Och den konstnären har ju målat det och det tavlorna. Alltså det är en sån här faktabank som man... Det var ju på något sätt ett mått på bildning. Och hur klarar man sig i duellen? På husis på något sätt. Men bildning, det ändrar ju fullständigt. Nu är ju bildning kanske för nästa gång, mina barn, det är ju att de är himla skickliga på att snabbt hitta. Vill du göra en framställning av ett projekt, hur de ska presentera det, så hittar de medel, så de kan ju använda InDesign och de kan göra grafisk utformning och, fast de inte kan det här. Men de hittar de här verktygen så de snabbt producerar det. Det är liksom en form av bildning att kunna använda all den teknologi som finns, som täcker upp för man inte själv kan. Så absolut förändra bildningen med tiden. Men och varje generation måste få då en minsta gräns, det finns en minimigräns för bildning för att man ska kunna vara där man innerst inne är.
Innebär det att man också måste välja bort? Alltså vi kan ju inte klämma in mer och mer i bildningsbegreppet eller i vad vi vill att man ska lära sig för att hantera samhället. Och det sägs ibland att samhället blir, och jag vet inte om det stämmer, mera komplext. Jo, jämfört med för 100 år sedan, säkert. Men det är kanske också lite grann av en chimär eller en stereotyp på något sätt, att allting blir så omöjligt. Men om det är sant att vi måste lära oss nya saker för att kunna hantera utmaningar och vardagen idag, så måste vi välja bort också, eller?
Absolut. Jag tror
vad ska vi välja bort? Hur ska vi kunna välja? Vad är det inte viktigt?
Men jag tycker vi har valt redan, om vi ser på vår utbildning, så vi har ju valt det här att vi ska bygga upp en hårdskiva och själva. Utbildningen går ju mycket ut i var hittar vi fakta, var lär vi oss att söka. Vi behöver inte lagra allting, utan vi söker det om och om igen. Sen har vi då om vi ser på vissa områden, så måste det ju finnas ett hantverkskunnande likväl idag som det fanns förr. Är det sen att man bygger eller tillverkar eller gör, så måste det finnas där. Men visst har vi valt bort redan, tycker jag, ganska mycket och valt om. Sen du sa att jag tycker världen absolut är komplexare idag. Den blir bara mer och mer komplex. Men
hur mäter du det? För det har jag undrat över. Det är lätt att säga, jag kan hålla med dig på ett känslomässigt plan, men nu talar om att det inte bara handlar om känslor.
Nej, men det handlar ju om att förr var livet lokalt. Det står ändå på skyltarna, det är i Åboland, livet är lokalt. Och så var det förr. Om vi går 2 generationer tillbaks, så de växte ju upp i en by och få aldrig därifrån, utan tog över hemmane. Och livet var ju väldigt överskådligt. Det fanns heller ingen tv, så de visste inte vad som hände i övriga världen. innan någon började emigrera och kom hem och berätta. Så visst var livet mycket enklare. Men så det här blev ju mera vi vet och ju mera allting öppnar sig, desto komplexare blir det såklart. Vad säger du? Ju mera kunskap, desto komplexare värld är ju en sanning. Men livet är ju lättare idag. Då var det ju att det fanns man visste ju att lever jag tills jag är 40. Kommer jag att ha mat på bordet? Alltså de här primärsakerna var ju, fick man oroa sig för hela tiden. Som finns idag för oss i västerlandet. Så komplexare men absolut lättare att leva.
Du var inne på Novia och du pratade lite grann om hantverkskunskap och det här. Att det finns en viss miniminivå som vi behöver klara av. Eller som vi behöver för att kunna hitta och vara oss själva. Och för att trivas och må bra i samhället. Vad är folkbildningens roll och plats i det sammanhanget?
Den först kommer på något sätt folkbildningen, alltså, tycker jag. Mm. Det är liksom, om jag tänker på min egen utveckling till musiker och sångare, så det är lika viktigt som att jag började ju musikinstitutet med teori och violin, och det var någon som sa hur jag ska göra och jag trides inte överhuvudtaget. Jag skulle säkert ha slutat. Så det viktigaste var att jag hittade rockbandet, vad jag gjorde som jag själv ville. Jag hittade gospelkören. Då någon sa att så här ska jag slå till fyra, så var jag fot i min gospelkör och gjorde absolut inte. Och där odlade jag min egen musikerpersonlighet. Alltså det handlar om någon form av egenbildning. Mm. Så att jag småningom skulle hitta någon egen art som utgick från det var jag, inte vad mina lärare var, som de stoppade i mig. Och det tycker jag att folkbildningen är så viktig också, om man rent ser att det finns en plattform där man får bara jobba med att utvecklas utgående från sig själv. Och där allt inte är så styrt med att så där är normen dit du ska. De här normerna är egentligen oerhört farliga. Att jag ska börja låta som något ideal. Istället för att jag ska få en bra teknik som ideal har, men jag ska väl låta som jag gör. Och den där balansen är nog, utbildning är farligt. Bildning är bra, utbildning är lite farligt ibland.
Så förstår jag det rätt om du menar att perspektivet är lite grann att det är delvis en attitydfråga hos den personen som ska hitta sig själv, att det hänger inte bara på en bra lärare. Lärare Nej. Kan vara bra, men det kan också vara väldigt obra för själva lärandet.
Absolut.
Att det är någon form av
du själv är din viktigaste pedagog. Sen kan du bara sortera materialet du får, men det får inte bli dikterande.
Det finns, sa du tidigare, en viss miniminivå vad man behöver för att klara sig i samhället. Och på samma sätt så, för till exempel friabildningens del, så behövs det också ett visst underlag, studerande underlag. Och Svensk-Finland behöver ett visst antal institutioner för att kunna erbjuda den här möjligheten. Och vi befinner oss i flux och förändring och nedskärningar och inbesparingar, och det har vi gjort länge, trots att vi lever i en högkonjunktur. Är du orolig för den här nivån? Känner du att det finns någon gräns som vi är på väg att komma? Inte bara med folkbildning utan också med yrkesutbildningen, med erbjudandet av möjligheter och studieplatser runt om i svensk Finland.
Ja, och jag är som på något sätt nu som i den tid vi lever i, och den förändras som sagt. Men nu just, och då är jag säkert lite för sent ute i det jag säger. Men jag tror att det är oerhört viktigt för det svenska i Finland att vi har alla alternativ upp till andra stadieutbildning. Att vi får på vårt modersmål så pass länge. Därför där är modersmålet livsviktigt. Det handlar ju någonstans om självkänsla. Och ska vi få utveckla en sund självkänsla, det som jag tror är bildningens yttersta målsättning. För självkänslan är avgörande hur vi mår. Så då behöver vi till andra stadier för studera på vårt modersmål. Men det som inte gäller längre är att vi ska absolut ha sen på vad det gäller på högskolenivå, så ska vi ha alla alternativ på svenska. För där är det där mina barn får nu till andra skolor. De stack utomlands och de väljer av rakar. För språk lär de sig idag, de flesta. Så de klarar sig både på finska och engelska och troligtvis flera språk. Så det är inget hinder. Så när vi kommer till högskolenivå kan vi ska visst ha utbildning på svenska i Finland. Men bara om det är konkurrenskraftigt på en internationell marknad. Inte ens på en nationell längre. Inte ens på en skandinavisk längre, utan måste vara på en internationell marknad. Och då är det kvalitet som gäller. Och det som inte har kvalitet kommer inte att klara sig. Och då måste man, som jag sa, ge det gärna några år innan man väljer bort det. Hur ska vi förändra det här så att det faktiskt har betydelse på riktigt? Men finlandssvenska särlösningar som är sämre, det är aldrig bra.
Och det där är också så knepigt. Du sa att du är på väg till biblioteksmässan i Göteborg nu imorgon.
Bokmässan.
Och då handlar det också om att vi har ett samarbete och en gemenskap, en delvis kulturell gemenskap och språkgemenskap med Sverige, men också en egen identitet här som också behöver hållas vid liv. Men där risken är just att särlösningar eller att man håller det vid liv för att det är finlandssvenskt går fram om det, att man ser att det är det faktiskt kvalitet. Och det tycker jag är en väldigt svår balansgång. När det gäller hela kulturlivet till exempel.
Det är så.
Det är skitsvårt.
Det är riktigt svårt.
För att lägger du ner det så försvinner det helt.
Absolut.
Ska folk inte heller då få göra någonting för att få hålla på tills de blir bra? Eller du vet.
Och håller du upp det för mycket med våra resurser som vi har väl av, så då utvecklas det aldrig igen, är risken.
Nej.
Så det är alltså den balansgången är nog, den är känslig. Mm. Och vi måste ha en sund självkritik och också ha forum där vi berättar för varandra alltså, på något sätt. Jag var med om vi bildade ett sådant råd för utbildningsfrågor i musik när jag kom till Jakobstad och började det här utvecklingsprojektet. Och då det var tillräckligt tunga namn i det här rådet som sa vad som inte funkar. Också det jag själv höll på och gjorde. Så jag kunde gärna att hålla med. Att de har ju rätt. Det är bara för oss att börja förändra det här. Liksom. Så att skapa sådana forum där man faktiskt säger hur saker och ting ligger till.
Men det är förbaskat svårt. Alltså att kunna ta kritik och att kunna säga kritik. Vi lever, Ankdammen är inte så dåligt namn egentligen på det hela. Det är väldigt små cirklar och grupper och kretsar och alla känner mer eller mindre varandra. Det är himla svårt att hålla kvalitetskravet uppe.
Absolut.
I ett sådant sammanhang.
Jo,
det är lätt att man blir meddragen och tolerant och tycker att ja, men låt dem hålla på.
Ja, men i det här rådet var det så bra för att det var så tydligt att vi alla ville att det här ska bli bättre.
Mm.
Och om det är klart uttalat och alla litar på att det är dit vi vill, det är inte någon som vill komma och slå någon. Utan det är det som är det yttersta och den gemensamma viljan. Så då tycker jag att jag kan ta kritik. Det är ju samma som om man är på väg mot en premiär.
Mm.
Och regissören säger att det där gör du dåligt. Så säger jag att han vill att jag ska få en premiär där jag får lyckas. Så då tar jag emot det. Mm. Sen har jag jobbat med regissörer som tycker om att säga det för att göra sig själv större. Och då är vi illa ut. För då har vi en makt.
Men det är på vägen mot premiären och då finns det ännu möjlighet att ändra. Men sen om folk inte gillar det efter premiären, det är ju inte så kul att höra. Därför att de har gjort sitt bästa.
Absolut.
Och så att, jag menar, jag kan tänka att jag uppfattar det fortfarande som ett problem och en utmaning. Att det inte är hemskt högt i tak när det gäller att vara självkritisk. För då kanske någon säger, ja, det är en svaghet. Eller kritisk, jaha, vad är ditt intresse? Varför rackar du ner på mig?
Precis.
I svensk Finland? Ja. Jag säger inte att det är bättre på finska sidan, men jag tycker att det här är någonting som om vår bildning funkade, om vi hade tillräckligt med självförtroende och stå på och skinn på näsan, då skulle vi också tåla
absolut
lite kritik.
Så är det.
Men det verkar inte riktigt så, tycker jag.
Nej.
Jag vet inte,
och det är ju för att vi har lite för god jordmån för att odla vissa illusioner. Och då blir vi känsliga för att någon pickar hål på dem. Så det är den insikten har jag fått se i mitt eget handlande.
Mm.
Och det tar sjukt när illusionen, när någon kommer sen och bara poff. Mm. Och så märker man att oj, kanske det till och med stämmer det.
Mm.
Så jag tror att det gör att vi ibland är känsliga för att vi är inte så säkra på att det vi gör är riktigt på riktigt.
Mm.
Så det är känsligt. Och därför jag tror att det här med kulturkritik som jag är på tapeten, det var så viktigt för mig då jag var just där i studiet och hade kommit till Sibeliusakademin, att recensenter som var så att säga etablerade, de kunde. För de mätte det mot någonting. De visste vilken linjal det har. Och de skrev också illa om mig.
Mm.
Och för min utveckling var det direkt avgörande. Och nu har vi ju en situation där vi inte riktigt har råd med kulturkritik.
Mm.
Och då blir det ofta att alla som skriver säger hur bra det är.
Mm.
För då det blir enklast på det viset.
Mm.
Och tycker man kan tillräckligt att man skriver kritiken, så då tänker man att då gör jag det helst positivt. Så här har vi någonting, tror jag, som vi måste satsa på, för det här är också viktigt för minoriteten.
Mm. Men det är också en förändring från, jag kommer ihåg när det fanns filmklubbar, man tittade på filmer och diskuterade, det fanns en kultur av att man inte bara konsumerade utan också
analyserade,
bearbetade, att det var en del av själva upplevelsen och glädjen. Och det finns det väl fortfarande de som gör i bokcirklar och vad de nu gör det, men Generellt så tycker jag kanske mycket kritik i kulturkritik har blivit konsumentupplysning i lång och hög utsträckning i media. Och det tycker jag är en tråkig utveckling.
En tråkig utveckling.
Måste jag säga. Det, ja. Det är det faktiskt.
Absolut. Och det som gör att vad händer i ett sånt samhälle? Det blir ju att kvantitet blir det som säger vad som är kvalitet. Mm. Då kan vi bara mäta att ja, så det här drar folk, alltså det är det bästa som finns. Men det är där kritiken kommer in, att det här kanske ännu inte har hittat sin publik, men det här kan leda till det här småningom. Mm. Och det är så viktigt att de också får understöd och får också rena resurser i den utvecklingsprocessen.
Om vi vill vara med och bidra till ett öppet samhälle där det är högt i tak, där man kan diskutera vad olika åsikter utan att börja hota och hata varandra, som det finns mycket av på nätet idag, vad kan och vad bör vi göra för att stödja en sån utveckling, för att försöka bidra till att göra Svenskfinland ännu bättre än vad det är?
Ja, jag tror på mötesplatserna. Och det är många som säger att ju mer digitaliserad världen blir, ju mer våra ungdomar spelar och sitter fast i nätet, så desto mer måste vi hitta mötesplatsen också för den gruppen. Att träffas och göra det tillsammans. För mötesplatserna, för ännu idag så känner jag att det är där man utvecklas som mest. I mötet med andra människor som har en gemensam passion. Där man får liksom både odla kunskapen och den egna personliga berättelsen. Så jag tror att jag ser det också som en del av vår roll här, att skapa de här mötesplatserna och se till att de finns. Och nu kommer det nya då, mötesplatser, i och med att det är en digital värld, vi kommer inte undan det. Och hittar vi då också de här kommande digitala mötesplatserna på ett sätt som gör att ingen lyckas sitta ensam allt för länge.
Du har just börjat, men låt oss tänka 10 år framåt i tiden. Vad ser du att Svenskfinland befinner sig? Inte kulturfonden, inte fribildningen eller något sånt, utan Svenskfinland, var är vi någonstans?
Ja, det är en bra fråga. Det är ju, jag tror att vi befinner oss här ännu på västkusten. Och populationen ser annorlunda ut som den redan gör. Finlandssvenskarna består av många olika nationaliteter som har kommit hit. Och jag tror att de flesta av oss talar flera språk. Jag tror tvåspråkigheten är en ganska naturlig del av vårt liv om 10 år. Det har ju blivit så, om man ser på utveckling, så jag är en stor profet som säger det. Sen, det som redan händer, vi kallar det järnflykt, vi far utomlands. Jag kallar det järnförädling. Jag har 2 barn utomlands, det är absolut det bästa som har hänt dem. För att inte skulle ha haft det dåligt här heller, men på de områden det var, så var det bättre att fara iväg. Och nu, jag tror att vi finns finlandssvenskar överallt. Men jag tror inte, jag är inte så orolig för att vi inte skulle vara finlandssvenskar ännu. Jag tror att det kommer att finnas den här, vi behöver alltid liksom känna varifrån vi kommer. Och desto viktigare att hur kan vi ännu börja fundera på hur får vi med de här som far iväg, hur får vi hem dem tillbaks? Att de kommer med det som de har, den förädling de har varit med om och sprider den vidare. Och lyckas vi med det, så tror jag absolut att vi har en stark finlandssvensk kultur också om 10 år.
Du låter himla optimistisk.
Ja, jag är optimistisk, men jag tycker det. Jag vet inte varför det inte skulle vara så. Hela världen blir globalare, det säger vi hela tiden, men nu märker man ändå att det kommer att finnas en tillhörighet som baserar sig på en accent, på en dialekt.
Livet är lokalt, du kommer
tillbaka. Ja, absolut. Nej, men det finns alltså, rötterna finns nog där. Och jag tror nog också att då har vi också dialekter ännu kvar, för att nu kommer det lokalsamhället att finnas kvar. I den globala världen. Men mycket har vi att göra. Det krävs att vi gör någonting för att det ska vara så lyckligt som jag tror.
Men det är väl därför du sitter här?
Absolut. Därför jag sökte mig hit.
Ja. Tack ska du ha.
Tack.
Du har hört Sören Lillkung, vd för Svenska Kulturfonden, samtala med mig, Johanni Larianko, i podden Bildande samtal, en podd från Bildningsalliansen i Finland. Vad tycker du? Var jag för snäll mot Sören? Finns det andra personer du är nyfiken på och vill höra mer av? Jag är tacksam för all feedback och alla kommentarer. Du kan ta kontakt direkt via Twitter, e-post, Facebook eller här på sidan. Du hittar all kontaktinfo på www.bildningsalliansen.fi.